Jag hade tänkt att tala lite grann om judarnas kärlek till ordet och till studiet och till kunskapen. Och det kommer med i den bok som jag skriver om Isa, men jag tyckte det blev lite för akademiskt. Nej, tänkte jag, det går inte. Så jag hoppar över det, så tänkte jag, då tar jag tala om ersättningsteologin istället. Det kommer också med i boken. Men det är lite mer kanske lättsmält. När jag står här så påminner jag mig om åren 1967 och 1973. Jag hade varit frälst 5 år och jag var sög in allt som handlade om Israel som ett läskpapper. Jag var oerhört fascinerad över Israels historia, kibbutzverksamheten, ungdomar som gav halvår och längre för att vara med och bygga upp Israel. Och när det här kriget kom 67 så vet jag hur jag låste in mig ibland på toaletten på jobbet för att få lugn och ro och liksom pendla eller se vad som hände. Och man hängde över om det fanns en radioapparat de här dagarna. Och man var så spänt och man vittnade om Jesus. Det passade så ut med att tala om Jesus den här tiden. Och man levde ju in i den sista tiden. Man tyckte alla andens slussar öppnades. Och nu är det tid för Herren att träda fram. Och så är det över man Jerusalem. Och så gick man fram i segertåg i kriget och fullständigt slog sönder den arabiska armén. Och allt tyckte jag tydde på att Gud hade på något sätt en alldeles särställning. Och så har det fortlevt. Jag har läst och jag har älskat Israel. Kom ihåg 1988 i Örebro, då hade vi en serie, det var ju 40-årsjubileet då. Och då hade vi en serie under, jag tror nästan det var 2 veckor i sträck. Sven hade en vecka och jag hade en vecka. Och då talade vi om Israel och det var massor med folk. Inte för att vi var så särskilt duktiga, men det fanns ett sånt intresse över den här frågan. Åren har gått. Och när man nu tittar över församlingarna så, och tittar på predikoturer i dagen exempelvis, så lyser de här ämnena med sin frånvaro. På något underligt sätt så har det som varit kännetecknande för pingströrelsen, allt från dess början, så har det hamnat i skymundan. Och jag undrar ibland varför har det blivit så här. Och jag, det finns många anledningar. Det var en pastor som sa till mig, det är en icke-fråga för oss i vår församling, Israel. Vi är inte intresserade. Och som jag tror det var Sven som nämnde om att man tror inte på uppryckandet längre. Och det finns en speciell broder som heter Telbe i Örebro som har proklamerat det här ganska ordentligt och skrivit artiklar om den till Philadelphia församlingen, EFK, men han tror inte på uppryckandet. Och så har man då spridit det här i de teologiska högskolorna. Och en sak bland många så är det just den här ersättningsteologin som man för fram. Moderat i många fall, som en som heter George Eldon Ladd, en känd teolog från USA. Kanske inte var de mest markanta ersättningsteologerna, men var moderat och hans idéer proklamerades i Örebro teologiska seminarium. Det har nu växt och idag kan man säga att de flesta teologer och även pastorer som kommer ut från högskolorna har den här idén med sig. Israel är inte längre Guds förbundsfolk. Den församlingen har tagit över alla löftena. Och är på det sättet idag Guds sanna Israel. Israel är bara en av många nationer, säger man. Det finns inget märkvärd med dem idag. Och det finns ingenting heller som vi ska förvänta oss ske i profetiskt hänseende när det gäller Israel. Den tiden, den är över. När jag läste några ord om det här och satt mig ner och tittade lite historiskt. När jag jobbat med Israels boken om Israel så tror jag jag har plöjt igenom ungefär 130 böcker om Israel. Och har dem hemma på min laptop nedladdade på nätet. Men vad jag hittar i många av de här böckerna som jag läst är en total oförståelse för judarnas eller Israels situation idag. Det är beklämmande när man träffar unga pastorer som inte har en aning om vad som har skett i det förflutna. Där unga pastorer som kommer ut 25-30 år, jag menar de är födda 1985 och det var ju långt efter sen både Israel bildades och de här krigen som jag berättade om. Så när man lyssnar och frågar om de, man kan tänka sig ha några studier, så säger man nej, det är som sagt inte intressant. När jag därför går ner och tittar, vad är orsaken till och vad är det som griper mig när det gäller Israels historia, så är det faktiskt denna ersättningsteologi. Där man alltså har flyttat över välsignelserna från abrahamitiska förbundet över till församlingen, till kyrkan idag. Och avklätt Israel på all form av, ska vi säga, gudomlig närvaro. Och de modernt inriktade pastorerna, de har sugit åt sig det här, de har anammat det och de tror på det. Finns en författare som heter David Regan, eller om man vill ta David Regan också kanske. Nej, det är Regan, det är bara ett E. Han har skrivit en intressant bok som heter The Jewish People Rejected or Beloved. Och det han var nämligen, hade en pastor som var amillennialist. Han trodde alltså inte på ett fysiskt tusenårsrike, den bemärkelsen vi tror. Och trodde inte heller på att Jesus skulle komma ner över Oljeberget eller något sånt där. Det fanns inte på hans karta. Då tar David Regan Bibeln och går till honom och så läser han Zakarias 14:1-9 för honom. Och då blir pastor konfunderad. Han vet inte vad han ska säga. Så han plockar ner sin bibel och blir sittande lite tyst en längre tid. Och så säger han följande. Son, jag läser på engelska, det är lätt att förstå det här. Son, I don't know what this passage means. Jag vet inte vad det här betyder. But I can guarantee you one thing. It doesn't mean what it says. Punkt. Det betyder alltså... Men så funkar det många gånger. Man har alltså helt enkelt skaffat sig ett annat tolkningsmönster, en helt annan tolkningsmetodik som jag ska återkomma till om en liten stund. Jag kommer inte hålla på i två timmar, inte en och en halv. Möjligtvis ska jag hålla på till klockan 5. Jag kallar den här ersättningsteologin Satans fula tryne. Och varför är Satan, för det anser jag, den andlig kamp. Varför är Satan så vred på Israel? Jag vill nämna ett par saker. Gud kallade Israel till att vara Herrens vittne i världen. Det är nummer ett. Ur Israel och ur judafolket föddes Messias, nummer två. Gud har lovat att frälsa en stor kvarleva av Israels folk, nummer tre. Gud har också givit oss genom judafolket Gamla testamentet, eller Kristi bibel. Gud har också lovat att genom kvarlevan välsigna alla världens nationer under tusenårsriket i Jesus, när Jesus kommer att regera. Den här idén om ersättningsteologin, det är ju den som har banat väg för förintelsen. Det är intressant när vi kommer fram till reformationen, Paulus, Martin Luthers inställning till judafolket, det är ju väl känt. Martin Luther, han blev alldeles exalterad när han hade förstått sanningarna i testamentet och tänkte han att får bara Israel höra det här så kommer de att komma i mängder, de kommer bli frälsta hela bunten. Så gick det 3 år, men det hände inte så, tvärtom. Då började Martin Luther, då skrev han en helt annan text. Och det här, ska vi se vad den. Och då skrev han en helt annan text och då vände han sig mot judafolket. Och han blir vred fullständigt. Och han vräker sig ut mot judarna och han säger, bränn ner deras skolor och synagogor. Deras hus ska förstöras och lägg beslag på deras talmudskrifter. Förbjud rabbinerna att undervisa. Ta deras pengar ifrån dem. De ska drivas till tvångsarbete. Det var Luthers svar. Det är intressant också att Hitler kopplade ihop sig med Martin Luther för att ge legitimitet åt den förintelseprocess som skedde i Nazityskland. Så att hela, kan man säga, den moderna historien ända fram till nu i dagarna, och den fortsätter, så har det varit en ständig kamp mellan judafolket och församlingen. Katolska kyrkan fick ju be om ursäkt, eller ursäkt, det låter ju väldigt banalt, i alla fall om det var förlåtelse för vad man hade gjort under århundraden. Det ska vara klart, för att det var alltså under länge tid. Det tragiska i allt det här är ju som sagt att kyrkan har gått i bräschen för det här. Under hela tiden från 200-tal, sent 100-tal och framåt, så har kyrkan i dess olika former vänt sig mot Israels folk. Man har alltså gått i spetsen för getton, exempelvis när man för ihop dem i stora buntar och stänger in dem. Man har alltså legat bakom pogromer, utrotningar och så vidare, tortyrer, och det har varit en ständig kamp. Det här ligger i folksjälen hos israelerna. Och när jag ser detta brist på kunskap som nu finns i kyrkan just nu, eller överhuvudtaget bland världens människor, då är det klart att då blir det som det blir. Men om vi på något sätt skulle kunna ställa oss, komma in i själen, folksjälen. För juden så är dopet, det kristna dopet, ett skällsord. Jesus är ett skällsord det också. För man har tvingat till tvångsdop. Man har torterat dem. Man har sagt, ni kommer gärna undan tortyr och avrättningar om ni säger nej till judarnas läror och ställer oss bakom dopet. För har de en gång fått dopets märke inristat i sin egen själ, då kan de aldrig komma därifrån. Och det var precis det som hände på medeltiden. Man fick ibland, man blev utmanad att säga så här, vi ska inte avrätta er. Vi ska inte tortera er. Det var för kyrkans folk jag pratade om, inga annat. Om ni bara tar emot dopet. Men när man sedan ångrade sig, för det är klart det gjorde man bara för att man inte skulle bli torterad. När man sedan ångrade sig, då blev man avrättad. För det fanns ingen väg tillbaka. Kyrkofäderna har sin egen lilla historia i allt det här. Och jag ska inte nämna många för det är onödigt. Men det finns en känd kyrkofader som heter Johannes Chrysostomos. Ordet chrysos betyder guld och stoma betyder mun, så det är alltså predikanten med guldmun. Han var ansedd som särskilt helig, särskilt varm och hjärtlig och förstående, och han var en synnerligen god förkunnare. Men denna Chrysostomos var den mest fanatiska motståndaren mot judafolket, tror jag, under antiken. Låt mig bara nämna vad han sa. Han blev sen helgonförklarad. Han säger följande: en synagoga är värre än en bordell. Det är tillhåll för oärliga människor och vilddjur, ett tempel för demoner och avgudaryrkan, en plats för banditer, orger och djävulska människor. Det var en av kyrkans stora ledare. Men han kanske mest uppmärksammade, antisemitiska påstående. Det var att han fann logik i att misshandla och mörda judarna. Och då säger han så här, att det här är någonting som Gud sanktionerar. Gud står bakom vår kyrkans rätt att mörda judarna. För det är de så kallade Christ killers, alltså Jesusmördarna. Så det kände man som att man gjorde Gud en tjänst. Den här Chrysostomos, han sa också, jag skulle säga samma sak om judarnas själ som jag säger om synagogan. Och vad mig beträffar hatar jag synagogan sen. Jag hatar judarna av samma orsak. Det här är alltså bakgrunden till mycket av kyrkans historia. Den helige Ambrosius, Chrysostomos som levde på 300-talet, likadant den helige Ambrosius levde också ungefär samtidigt. Han säger att synagogan är en plats för snurriga, tokiga människor. Och han officiellt godkände att man brände ner synagogorna, och det gjorde han i kyrkans namn. När kejsar Theodosius säger till honom, du, det här får du, så här kan det inte gå till, du får bygga upp det igen, då säger han aldrig. Det gör jag inte. Och han tvingade kejsaren att ta ett steg tillbaka. Så stark var Ambrosius på den här tiden. Vi ska ha klart för oss, den första församlingen, det var under de första 10 åren ungefär, var det bara judar. Fanns inga hedningar. Det var ett judiskt ledarskap, och man har räknat ut att de 14 första biskoparna eller pastorerna, det var judar. Så det var alltså en judisk församling, var frågan. Och Paulus talade om att om den här stora hemligheten att judar och hedningarna skulle bilda den nya människan när de, i sin tro på Jesus Kristus. Så det var själva idén att judarna skulle ingå som en väsentlig del i församlingen. Det var aldrig tänkt på annat sätt. Judarna hade stor ingång också. Och som jag berättade om också, Paulus tar ju upp det här, eller det nämns om i Apostlagärningarna, att det fanns ju miljarder av människor i Jerusalem som älskade lagen, säger Paulus. Och det ska inte det här missförstås på något sätt, att de inte var frälsta. Men det var sådana, att vara jude och bli frälst, det var det här man slogs för. Det betyder inte att man upphörde att vara jude. Men det sa kyrkan, är du frälst så kan du aldrig vara jude. Det går inte. Du är alltså frälst och du tillhör kyrkan och så vidare. Men det fanns alltså mängder i Jerusalem av församlingar. Och redan då, under den tiden, så var det stora grupper av judar i församlingarna. Och jag har funderat lite grann, vad hade hänt om judafolket hade stannat? Om församlingen hade kunnat bevara judafolket i församlingen? Men det skedde ju inte. När templet föll och 70, eller den andra revolutionen uppstod 135, då så var det ett tecken på, från kyrkan, att Gud nu en gång för alla dömde ut judafolket. Och då började marginaliseringen, och då plockades judarna ut och lämnade, kan man säga. Där började förföljelsen. Men det var ju inte judarnas fel att templet föll. Det var ju inte församlingsjudarnas fel att det var ett uppror år 135. Jag undrar vad som hade hänt teologiskt om judarna hade varit kvar. Nu drog man åt romarrikets vishet, och man tog den grekiska filosofin och skrev sin teologi utifrån det. Tänk om man hade baserat det mycket, mycket mer i den tro som fanns levande i församlingen i början. Vad hade hänt? Och går man titta på historien, så är det 2 möten under 300-talet som absolut skapar en vändpunkt i församlingen. Bland judafolket. Det fanns ett möte i en plats som heter Elvira. Det ligger väster om Granada i Spanien. Och det hölls år 305 en samling. Kyrkan samlade folk och man tog beslut mot judafolket. Och man beslöt följande. Man beslöt att förbjuda de kristna från att dela måltidsgemenskap med judarna. Det var förbjudet. Det var också absolut förbjudet att gifta sig med en judinna eller välsigna en jude eller att hålla sabbaten. Kyrkan var utan tvekan beredd på att dra åt tumskruvarna. Man ville naturligtvis göra sig av med judafolket. År 325 var nästa möte. Det ekumeniska möten i Nicea, det stora kyrkomötet. Så mycket ekumeniskt tror jag inte det var, för jag tror deltagarna var egentligen majoritet från östra romarriket. Men i alla fall, där beslöts också att man skulle koppla firandet av Jesu uppståndelse, ta den ifrån förstlingshögtiden, och så skulle man sätta in den i påsken. Orsaken till detta var helt enkelt att hedningar ville inte besmitta sig med, och att judarna skulle inte ha en så viktig fest i en av sina En sån högtid i en av sina judiska fester. De vill inte besmitta sig. Nej, man kallade dem för ett förhatligt folk och besudlade skurkar. Det var vad man fick höra av. Tiden, jag skulle kunna ta många exempel, jag kan inte göra det. Tiden går, vi närmar oss medeltiden. En stor tänkare som heter Thomas av Aquinas. Han säger följande, en katolik. Judarna ska tvingas att arbeta och inte gå omkring och slöja och göra sig rika på ockerräntor. De handlar ju med pengar, och det var egentligen varför man gjorde det. Det var egentligen det enda alternativet man hade. Man tvingar in judarna i det mest smutsiga av alla jobb. För ingen annan ville syssla med det här och låna ut pengar mot räntor. Så då fick de ta. Judarna kommer också från Nicea beslutet skulle tvingas att bära ett speciellt märke för att skilja dem från de kristna. Det börjar ju Davids stjärna nästan. Varför märker det vet inte jag, men det härstammar ju dit också. Och judar skulle tillsammans med kättare avrättas efter en andra varning. Samtidigt när det här sker så tvingar man församlingar att skriva kontrakt. Och så här, judarna var tvungna att acceptera ett kontrakt med kyrkan. Och det kunde låta på följande sätt. Juden säger, jag avsäger mig alla judiska vanor, riter, lagiskheten, det osyrade brödets högtid, det judiska lammoffret och alla andra hebreiska festligheter, offer, böner, begjutelse och reningshandlingar. Fastor och sabbater, vidskepelse, salmer och växelsånger och synagoger och hebreiska matvanor. Med andra ord, jag frånsäger mig absolut allt jordiskt, varje lag, rit och vana. Och om jag senast skulle önska ta tillbaka allt och återvända till den judiska vidskepelsen, eller om jag skulle ses äta med judar igen, må Gehazi spet älska att drabba mig och må jag vara förbannad i den kommande världen. Det var tvingas man att stryka och skriva under. Plus då att man hade de här märkena på klädesdräkten. Så man var ju, man känner ju igen dem överallt. Låt mig bara nämna lite grann om ersättningsteologin och en del andra aktiviteter. Den här ersättningsteologin, den syntes och förstods överallt under medeltiden. Om man skulle till exempel börja titta på konsten. Det var ju så att de flesta människorna kunde ju inte skriva eller läsa. De judarna kunde, de hade en relativt bra kunskap. Men då man tänker då på kyrkan, man var smart. Och då såg man till att konstverken avspeglade kyrkans triumf och judarnas nederlag. Det fanns en bild eller staty som man kallade för den judiska suggan. Och den kunde man hitta på flera ställen under medeltiden och föreställde judar som diade suggor och åt deras avföring. Det här var ju naturligtvis fruktansvärt för en jude. Det var ju rena kränkningen naturligtvis. Den här rent sataniska bilden fanns målad på kyrkväggar och så vidare. Sen fanns en annan, man kallade den för Ecclesia versus synagoga, eller kyrkan versus synagogan. Och den beskriver kyrkan och synagogan som konkurrerande drottningar. Och den judiska drottningen hade en bindel för ögat, hon var lutade huvudet neråt i ödmjukhet och försökte hålla fast stentavlorna, lagtavlorna som höll på att gled henne ur händerna. Det var ett typiskt nederlagstecknat bild på judafolket. Kyrkans drottning däremot är avbildad som triumferande. Hon bär en krona, har ett kors i ena handen och en bägare i den andra, vilket båda representerar den gudomliga auktoriteten. Det här har alltså fortsatt, och det håller på i ska vi säga 1500 och mer än 1500 år. Så har folket lidit av detta. Man har kastats ut från Spanien, från Frankrike, från England, från länder. Man har försökt ta sig till andra länder som vill ta emot dem. Och hela tiden har man jagat och försökt rädda livet på sig själva. Man gör det, man visar också på kyrkans seger genom drama. Jag kan inte gå in på det, men det fanns flera stycken. Och i de här dramerna så fanns det alltid en skådespelare som avbildade Jesus på ett kors. Och han torterades av blodtörstiga, förbannande och djävulska varelser. Under hela medeltiden så spred bekännande kristna myter och lögner om Israel. Och det är intressant, en av de vanligaste myterna var att judarna mördade kristna, sög ut deras blod för att använda det i deras egna offeriter. Det berättas om en liten tvåårig pojke, Simon hette han, och han försvann i Trent, Italien år 1493. Och hans pappa beskyllde judarna, för det här var ju intressant naturligtvis, för att de hade dödat honom genom ett rituellt mord. Och för detta så brände man 15 judar på ett bål och för det man hade gjort. De anklagades också för judarna för att ta oblaterna. Ni vet, i katolska kyrkan så när man så har ju prästen han uttalar då vissa ord och då blir oblaten blir Jesu kött. När man har använt Jesus eller boblaten så låses det in också ett litet skrin i sakristian. Och där tänder man också ett ljus ovanför för att visa att Kristus finns här. För jag menar, det är ju Jesus kött. Han är där. Men då menar man att judarna tog de här oblaterna, stack hål på dem med knivar för att symbolisera att man återigen dödade Kristus. Hela tiden, denna vansinniga förföljelse mot judafolket. Vi kommer in i medeltiden och vi hamnar vid en händelse som vi alla känner igen, och det är digerdöden. Och den här digerdöden, om inte jag helt fel, dödar väl en tredjedel av Europas befolkning, om inte jag är fel. Det kanske var till och med två tredjedelar. Men i alla fall, då såg man att judarna drabbades inte lika hårt. Då förstod man ju att det är de som ligger bakom. De kastar gift i våra brunnar. Men då har man forskare tänkt, ja, men det finns en lösning på det här. De judiska reningsriterna, när man tvättade sina händer, när man renade sig inför måltid och så vidare, det var antagligen orsaken till att det inte spred så mycket mellan judafolket. Men de fick ut för alltihop. Om vi går till bara titta helt kort. Jag börjar bli torr i munnen. Finns det någon drick eller någon vatten och sånt där? Korstågen, det var ju nog fruktansvärt för dessa stackars judar. Under korstågstiden, ett par hundra år praktiskt taget, så förföljdes ju judafolket och de mördades därför att man var judar, inte för något annat. År 1095 så påven Urban den andra, han höll ett brinnande tal i Clermont i Frankrike och han lovade full förlåtelse till alla soldater som ville medverka till att slå ihjäl folket där nere på. Ja, så att det var en gräddfil rakt in i himlen. Det var, och de var ju helt galna, vissa, och de trängdes folket för att få ta del i de här korståget. För då på det sättet räddar man ju sin egen själ. Men det var ingen folkrörelse, utan de misslyckades totalt det här. De dog själva i ganska stora. Men det kan vara intressant att också höra att i Tyskland, så när korstågsfolket kom ner, så hade man alltså, sa man så här, varför ska vi åka ända ner till det heliga landet? Vi har ju massor med otroende judar, kan vi inte döda dem på vägen ner? Det är lite så här, det är inte, exakt så sa man ju inte, men det var ju idén hela tiden. Judarna, de tog sitt tillflykt i Tyskland i Worms, och de bad biskop Adalbert att de skulle bli skyddade dem. Och det gjorde han, försökte, så han låste in dem där i hans palats. Men han sa, ni kan bara komma undan om ni avstår det från er tro och tar emot dopet. Och det gjorde man inte. Så då såg biskop Albert till att de var mördade. Andra sökte sig till borgarna, vanliga människorna. De var också mördade. När nu det här första korståget, när man kom ner till till det heliga landet, så det första man gör enligt den beskrivning jag fått var att man firade nattvard, man hade en mässa. Därefter så går man bärsärkagång i Jerusalem och mördar så många som man bara kommer åt. Det var 800 judar i första omgången. Innocentius den tredje, en känd biskop, sa 1201 att den som leds fram till den kristna tron genom fruktan eller tortyr och som erhåller dopets sakrament mottager verkligen kristendomens stämpel. De som tvingas till att konvertera och lyssna nu har blivit smorda med den heliga oljan och en del av Herrens kropp. Dessa måste anstränga sig att bli kvar genom att den tro det tvångsmässigt har accepterat. Vad han menar här är att det spelar ingen roll om man tvingat dem fram till dopet. De är döpta och de kan egentligen inte komma därifrån. Ja, här skulle jag ju kunna hålla på. Jag vet inte, jag känner inte att jag ska ytterligare fördjupa mig i den här medeltiden. Men, och jag har också nämnt lite grann om reformationen eller Luther. Inkvisitionen var ju en oerhört uppfinning egentligen av den katolska kyrkan. Genom inkvisitionen så kunde katolska kyrkan, de medverkade inte själva, var inte de som mördade dem, det var andra som gick i det stället. Det kunde vara soldater och andra som fick befallning att döda dem, men de gjorde inte det själva. Men under den här tiden, under inkvisitionens dagar, från 1200-talet framåt, på de 100 år, så dog ju 10 000-tals judar under den här fruktansvärda situationen. År 1288 igångsatte inkvisitionen en massavrättning av judar i Frankrike. Kyrkan såg till att tusentals judar brändes på bål. Och ni kan bara föreställa sig er vad som hände och vad de sa. När jag läser det här, kära vänner, så blir jag så gripen. Och jag rättfärdiggör inte allt vad judarna gör och vad Israel gör. Det är inte så, det är inte det handlar om. Men det är ett litet folk. På 12 miljoner i en värld med 6-7 miljarder. De här stackars judarna som bara, jag vet inte om man kan räkna med procentsats en gång. Dessa judar har ändå haft en sån våldsam inverkan på världens och världens utveckling. Jag har en bok hemma och det blir också en del av min bok. Där man ser vad judarna har gjort för mänskligheten. 15% av alla medicin och Nobelpris kommer från judafolket eller judarforskare. Och lika så i fysik, jag tror det är 25%. Vi har mängder av kända musiker. Om jag nämner några stycken så vet du på en gång vilka det gäller. Det finns inom bankväsendet enorma framgångar för judar och så vidare och så vidare. Och om vi skulle ta bort allt, för man säger bojkotta Israel, säger man. Skulle man då plocka bort allt som är oss till välsignelse, då skulle ju jorden plötsligt bli sjuk. Vi har inga mediciner som räddar oss mot polio och vissa epidemier och så vidare. Och så vidare. Så vi skulle alla gånger drabbas. Det går inte bara att ropa och skrika, köp inga Jaffa apelsiner. Det är ingen stor grej. Nej, när man läser om judafolket och ser vad de har gjort och vilken betydelse de har varit till, då blir jag väldigt tacksam. Och då menar jag, vi som församling, vi är ju uppburna av judar. Det är roten. När du tittar på Romarbrevet 11 så är det inte vi som bär upp judafolket. Utan det är judafolket. Vi är inympade. Men judafolket tillhör ju av rätt den platsen. Och när de kommer tillbaka, tror jag, i stora mängder, då kommer vi att känna av välsignelsen i den här världen. Idag så går det en messiansk, ska det vi kallade väckelse över världen. Vi hade församling, vi hade i vår församling i USA hade vi en missionsk församling. De predikade hos oss ibland. Och det finns idag i USA stora mängder grupper, messianska grupper som nu föds. Och jag tror att tiden är från Hesekiel 36-37 är början nu. Det börjar rassla i benknoterna, tror jag. Tiden för Jesu återkomst närmar sig. Vi ska inte tro något annat. Om vi tittar på tidstecknen nu som vi ser, det kan må vara klimatproblem, det må vara sjukdomar, det må vara krig och så vidare, så kan vi väl säga, jag har i alla fall inte varit med om dess like. Jag har aldrig sett något liknande. Och jag tror att en dag kommer snart då vi ska se att den enkla tron den har burit oss ända fram. Nu ska ingen tro att alla evangelikala delar den uppfattning som jag har. Det fanns ett dokument i USA som togs fram utav James Kennedy. Han var ju känd, ett evangelikal teolog. Man kallade det för Knox Seminary Document. Och det betyder att en hel hög med olika teologer som har skrivit under på att Israel är inte Guds förbundsfolk. Det finns en kristen Palestina-rörelse och den heter The Christian Palestinian Movement och ledaren för den, ja, vi har olika ledare, men jag ska bara nämna några ledare i den rörelsen. Det är John Stott, han är ju hemma hos Herren idag. Lynn Hybels, alltså Bill Hybels fru. John Piper, känd pastor, teolog och så vidare, är med i den här gruppen. Och de menar och säger så här. De anklagar Israel för att skapa en apartheidstat. De talar om Israel för dem som de nya nazisterna. Och ni kära vänner, jag ska inte gå längre än hit. Jag ville bara att ni ska veta vad som händer. Det fanns mycket mer att säga om det här. Men låt oss bedja för det lilla landet Israel. För den dagen församlingen vänder Israel ryggen har de ingen mer allierad. Så vi måste försöka. Vi accepterar inte allt som sker. Vi står inte bakom allt som sägs. Men jag tror ändå att vi är alla intresserade av att vara med. För församlingen. För församlingens del. För i slutändan ska både församlingen och Israel bli till välsignelse. Sen kan man resonera som man vill. Men så blir det. Och jag menar det kommer en dag då Herren stiger ner på Oljeberget. Och han ska regera som jag tror det står från Jerusalem. Jag tror på att den där sista tiden ska bli en märklig tid då många löften i gamla testamentet ska gå i uppfyllelse. Låt oss bedja för Israel. Låt oss önska frid över Israel. Och låt oss vara med. Och kan vi stötta och kan vi kalla föreningar och rörelser som talar om Israel. Låt oss göra det. Låt oss värna om det lilla som finns. För jag är rädd för om inte vi gör det så försvinner det också. Herre, vi tackar dig och vi lovar dig. För din underbara nåd, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du har kallat Israel. Du har kallat judafolket att vara ett vittne i tiden. Det är sant, Herre, att de misslyckades i mycket. Det är sant att de inte gjorde vad du ville. Men det är också sant att du har lovat, Herre, att inte förkasta folket. Du har inte förkastat Israel. Ja, Herre, välsigna människor som styr och ställer i landet. Välsigna de andliga rörelser som nu finns i Israel. Begynnelsen till en större rörelse. Välsigna församlingar som samlas. Välsigna de messianska judarna. Gode Gud. Jag tackar dig för att jag får bedja för dem. Och du ska vara med oss alla. I Jesu namn. Amen.
Nils-Olof.
Ja.
Vill du kunna göra en liten kort redogörelse för skillnaden mellan karismatiker, pingstvänner, evangelikaler och...
Alltså om vi börjar med den karismatiker, det finns ju första, andra, tredje vågen när det gäller kristna eller pingströrelse. Och vid den tredje vågen är väl vad man skulle kunna kalla för karismatiska rörelsen. Karismatiska rörelsen är en jätterörelse i USA. Våldsamt stor. Jag tror inte ni kan förstå hur stor den är. Den har ungefär 80 000 församlingar. Och man har alltså samlats till jättestora konferenser. Och man sänder ut sina egna missionärer, man har sina egna bibelskolor. Man har inte ett dugg behov av andras bibelskolor. Man har dem själva. Man föder, man tränar sina egna ledare i församlingarna. Man skickar inte bort dem så får tillbaka någonting som inte stämmer. Utan man föder dem och man hjälper dem i sin egen församling. Och i den här karismatiska rörelsen så lever andens gåvor väldigt, väldigt mycket. Vissa karismatiska rörelser är inte lika, har inte samma åsikt som du och jag när det gäller andens dop. Utan vi tror ju på ett speciellt skeende när Herren kommer och dör på sig den helige ande. De har en annan syn ibland och det betyder att man har genom sin trosupplevelse och förening med Kristus så får man också del av anden. Och den upplevelsen kan växa i styrkan. Så det blir vad du och jag tycker och tror. Den evangelikala rörelsen är ju, ska vi kalla för, det finns en evangelisk rörelse och en evangelikal rörelse. Den evangelikala rörelsen, pingströrelsen har nära relation till evangelikala rörelsen, men delar inte allt i vad som sägs. Utan man har mycket utbyte, speciellt när det gäller undervisning och när det gäller bibelskolor och så. Så skickar man sina elever till evangelikala bibelskolor. Men de är i regel inte karismatiska. Utan de är mera, kan vi kalla det för neutrala. Det finns karismatiska evangelikala rörelser, men det är inte alls så tydligt. Den evangeliska rörelsen, eller evangelikal, det här flyter samman på ett sätt som vi inte har i Sverige. Men det finns ju alltså en konservativ evangelisk rörelse där du har, låt oss säga, Southern Baptist exempelvis. Du har vissa independent churches som fristående församlingar. De här församlingarna, de sköter sig självständigt, som vi gjorde pingströrelsen många gånger. De har egna, som sagt, konferenser och egna sammankomster. Pingströrelsen idag, om man ska ta den delen, den har börjat att sacka efter. När jag var där ute, vi kom 1995, så var det en stark medveten aktion att verkligen se till att människorna blev andedöpta. Man för ju statistik på det här. Så men du kan gå in på deras hemsida så kan du se hur många som blev andedöpta 2014. Och det var 198 316, eller tar jag bara en siffra. Och hur många som blir döpta och så vidare. Men man märker att det är inte lika många som blir frälsta. Och framförallt inte lika många som blir andedöpta. Och den här krisen mellan två olika strömningar, den är ganska tydlig nu. Det har man inte sett förut. Men nu är den ganska påtaglig. Och det gör också att det uppstår lite, lärorna vittrar sönder lite grann. Man accepterar sånt som man inte skulle acceptera förr. Och det har med Jesu återkomst, med den ekumeniska rörelsen och så vidare, det har man ändrat. Men i USA så skulle jag nog vilja säga att det finns vissa rörelser som går framåt, och det är den karismatiska rörelsen. Pingströrelsen sackar efter och även andra sackar efter. Så jag ser den karismatiska rörelsen, om den får bevara sund, för det är det handlar om. Får den bevara sund så tror jag kan det vara en stor välsignelse i USA. Annars så sker det en sekularisering i USA som vi inte har sett förut. Så att det vi har upplevt i Europa som en konsekvens av upplysningstiden, det drabbar nu USA i stor utsträckning. Så att om vi går tillbaka så... Men då skulle man ju då kunna ta upp den evangelikala rörelsen i Sydamerika som jag känner väldigt väl till. Jag åkte runt i USA, eller i Sydamerika under flera år, besökte nästan alla länder och höll föredrag. Och jag är så fascinerad fortfarande av vilka mängder av människor som kommer till tro. När vi kom till Honduras i början på 80-talet så räknar man med att ungefär 5% var troende i Guatemala och Honduras. Idag räknar, om jag inte är helt fel, så tror jag att det rör sig mellan 25 och 30% idag. Och när det gäller Bolivia så var ju stängt fullständigt på 70-talet. Har också öppnat sig och det finns stora församlingar. Jag besökte en församling som hade 22 000 medlemmar. En fantastisk församling där fattiga indianer kramade om höga tjänstemän inom parlamentet och i samhället. Och där man tillsammans sjöng i anden och prisade Gud. Det var en genuin väckelse. Och det där märker man på flera olika håll. Så att jag tror att så länge det brinner i Sydamerika och det brinner i Asien och andra, så kommer väckelsen dra vidare. Däremot tror jag att Europa, norra Europa, har sett sina bästa år. Och ja. Minsta, ja, jag skulle vilja säga den är nog i pingströrelsen och karismatiska rörelsen. Ja, där hittar du den inte. Däremot i den evangelikala rörelsen, så långt jag har sett den, så finns det ju de institutionaliserade kyrkorna, etablerade stora gamla kyrkorna. Det finns ju kyrkor som har en amillennialistisk syn, alltså där man förändrar löften i gamla testament och gör om det till något helt annat. De har mycket av ersättningsteologin, det har jag ju sett. Men däremot pingströrelsen, ekumeniska rörelsen och delar av den Southern Baptist-rörelsen, de håller sig fortfarande väldigt nära Guds ord. Så att, men det är intressant. Vi får se vad det verkar hända. Och så, men jag har stor nöd för vårt land. Jag var nere i Spanien, har vi varit ett par gånger. Och sista gången var där så berättade föreståndaren vi besökte. Han är ordförande i internationella bibelöversättningskommittén i Spanien. Han sa så här: jag vet idag inte hur många pingstvänner vi har idag. Vi kan inte räkna någon. Vi har nog, han sa, om vi rättar mig så är jag fel. Men han sa någonting om 400 000. När vi kom 1972 fanns det 30 000 evangeliska i hela landet. Och det fanns 27 000 av Jehovas vittnen. Idag genom tillströmning från Sydamerika och så har det växt. Och sydamerikanerna tillförs mycket värme, mycket engagemang i det väldigt stolta Spanien. Går man till Italien, vet vi också att det rör sig kanske om 500 000 i Italien. Så att väckelsen pågår på olika håll. Och speciellt då som Spanien som inte haft någon gång en sån här väckelse. Och inte Italien heller. Så att ja, det finns hopp så länge. Tack.